För den bönens sten, det känns bra när man fick sådana blickar på sig från veterankören under textläsningen och hörde fnisset bakifrån. Vi följer Ekumeniakyrkans föreslagna kyrkor, och då är det texter från Efesierbrevet vi läser detta året. Och så var det jag som fick turen att få den här texten som Sten alldeles nyss läste. En text som vållat huvudbry, frustration och orättvisa genom århundraden. Och min ingång till det är väl en motfråga. Var det tänkt så? Det kan vi närma oss texten. Och för att vi ska kunna ta oss an den här ganska gamla, svåra texten i våra öron så behöver vi ha ett litet minibibelstudium. Är ni beredda på det? Vad bra. Det som är positivt med en sån här text, det är ju att alla vaknar till lite. Vad ska han säga nu? Så nu får ni hålla er vakna och vara med. Jag behöver inte läsa texten igen, men jag läser upp några stycken där det bränner till. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud. Och sen lite längre fram. Ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Och vi kan ta slutversen också. Dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Först måste vi säga något om genren vi läser nu. Det här är ett brev som är skrivet för länge sedan, och det är skrivet med ett syfte till att läsas upp för många personer i en församlingskontext, i en husförsamling i Efesos, eller antagligen i flera olika husförsamlingar i Efesos-området. Och till skillnad från till exempel Korintsebrevet så är det lite mer allmänt hållet. För i Korintsebrevet så möter vi på ganska specifika problem som Paulus adresserar och säger: ni får tänka så här om detta. Det här behöver ni tänka på kring nattvardsfrågan, eller så här behöver ni bete er i frågan om de andliga gåvorna. Efesierbrevet lite mer allmänt hållet. Det ska kunna läsas i många sammanhang. Och det riktar sig alltså till troende som vill få vägledning. Det är fullt av goda råd och perspektiv. Det har vi märkt under året när vi läste. Och så kommer vi till texten om hur en familj ska skötas. Och nu tar vi bibelstudiet till nästa nivå och backar tillbaka några hundra år till. För i antiken, vi kan backa till 300-400 år före Kristus, så talade filosofer och etiker om familjen som ett mikrokosmos. Och det gör vi ju fortfarande på sätt och vis. Man beskrev den som den grundläggande sociala enheten i ett samhälle, i ett stadsbygge. Och på något sätt tänkte man att om församlingen i sin lilla pyramidstruktur, för det var ett patriarkalt samhälle där familjefadern hade makten, om den sköttes väl så återspeglades det på ett sådant sätt att staten, staden, skulle fungera bra och bli välsignad. Aristoteles, den kända filosofen, skrev så här på 300-talet före Kristus, och nu är det min översättning från engelska ni får. Han diskuterar hur en god stat eller stad ska skötas. När det nu är klart vad som är komponenterna i ett stadsbygge måste vi först diskutera ett hushåll. Familj. Hur det ska skötas, eftersom varje stat består av många hushåll. Hushållet består i sin perfekta form, lyssna nu, av slavar och fria. Och utforskandet av detta ämne ska utgå från dess minsta och bärande delar, vilket är herrar och slavar, man och hustru, far och son. Och genast märker vi att det har gått några tusen år sedan den texten skrevs. Alltså ett hushåll, en familj, består av väldigt många fler personer än vad vi tänker oss idag. Och när Efesierbrevet skrevs så finns det alltså en pågående diskussion bland grek-romerska och judiska filosofer, etiker, om hur detta ska skötas på bästa sätt så att det blir välsignat. Och man kunde ofta möta på detaljerade råd i texter om hur varje medlem eller del av det här hushållet ska göra och borde ha för uppgift. Och bara det tänker jag är en anledning vi kan se till varför den här texten finns med i Efesierbrevet. Skulle man komma med råd om livet, vilket Paulus har gjort till oss genom brevet, så hörde den här diskussionen om hur ett hushåll sköts till debatten. Det är som att man idag skulle skriva goda råd om hur du lever i Skövde idag och inte ta med digitalisering. Det hörde till. Det är en del av vardagen, var det för dem. Och det var inte som nu då, det har vi redan anat, som en kärnfamilj. Det var inte ens eller bara bonusföräldrar eller bonusbarn inräknade. Det var den här patriarkala strukturen där fadern var ansvarig för alla, familjefadern. Och det innebar att han hade liksom alla tre bestämmande roller i hushållet. Han var herre över slavarna, han var make och bestämde över sin hustru och han var far. Man kan också se vid tiden som Paulus skriver här att i alla fall i romerska hushåll, så om familjefadern dog så var det oftast hustrun som tog över bestämmanderollen. Så det var inte bara totalt patriarkalt att det nu blev en ny man som kom in, utan det var familjen, men det sköttes av mannen i första hand. Och ett typiskt välbärgat hushåll, det innehöll mer människor än detta bara. Det kunde vara frigivna slavar. Antingen att man köpt sig fri från sin herre eller blivit given friheten. Men man hörde fortfarande till hushållet och den frigivna slavens familj. Det kunde vara lite stor familj, en farbror, en ogift moster och så vidare. Det kunde till och med vara så att affärskompanjoner kunde ingå i detta stora hushåll. Och det är också, ska vi komma ihåg, en hederskultur vi rör oss i. Så det är viktigt att man lever på ett rätt och riktigt sätt. Särskilt med tanke på att den här idén om att om vi lever rätt så blir det välsignat för staden, landet eller kanske församlingen, om man läst in den, församlingskultur. Vad vill jag säga med detta? Det är inte en helt ovanlig text vi möter för den här tiden. Hänger ni med? Ja, bra. Har det skavt i öronen på er genom åren, den här texten? Ja, kanske någon gång. Ja, det vore konstigt annars. I vissa lägen och ibland så, ja, men jag kan få hantera det på något sätt. Tänk nu in i den här situationen, så kommer Paulus och berättar om att Gud har blivit människa. Han har dött och uppstått för våra synder. Dessutom, när han kommer där till exempel Efesos-trakten, så händer märkliga under, för han undervisar också med kraft. Och när han berättar om en Jesus som befriar, det händer uppenbarligen. För människor ansluter sig till den här nybildade församlingen. De upplever befrielsens kraft, hur god Jesus är, och man möts in i ett nytt sammanhang, till den lilla församlingen. Till en liten husförsamling brukar det oftast börja med. Och tänk nu på den där hushållsstrukturen jag beskrev tidigare. Och så tänker ni att Paulus i sina predikningar har sagt: vet ni vad, på grund av vad Jesus har gjort så är nu ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Det skriver han i Galaterbrevet. Det känner ni igen. Hur tror ni det togs emot in i ett sånt här storhushåll, in i den miljön? Hur ska vi leva nu? Tala om att vända upp och ner på hur en människa tänker. Det borde rimligtvis ha fått ganska många konsekvenser. Det måste ha stökat till det ganska mycket för de nykristna. Tänker att vi är i den här husförsamlingen. Vi är den. Och nu pekar jag ut några av er utan någon baktanke. Där sitter Kajsa och är herre över Anita. För det är så. Ja, precis så. Ja, det är där, så är det där. men sen så är gudstjänsten slut och ni ska gå till marknaden och handla det ni behöver. Och era vänner som vet att Anita är slaven i hushållet och Kajsa är herren. Hela den dynamiken förändras ju i med det att man går ut i byggnaden, gissar jag. Det måste ha påverkat dem om de tog Paulus ord på allvar och det de kände i hjärtat att på grund av vad Jesus har gjort så är vi alla lika. Vi är alla lika inför nåden. Hur tar det sig fysiskt uttryck sen? Jag hoppas inte orsakar några problem där borta på bänken. Det är en väldigt radikal tanke Paulus säger där. Lockande, särskilt om man är slav, kvinna eller barn. Det där om jude, grek, slav eller fri, att det inte är några skillnader längre, det skrev han alltså i Galaterbrevet som, om vi ska datera det när man läser bibelforskning, är någonstans på 50-talet. Och i Efesierbrevet, om det är skrivet av Paulus, det är några som menar att det kanske inte är Paulus utan någon lärjunge till Paulus också. Men det är en annan diskussion. Hur den är så har kyrkan alltid sett det som Guds ord i Efesierbrevet. Man har sett att det här talar är inspirerat av den helige ande. Men det är skrivet någon gång på 60-talet eller lite senare. Då har vi 10 år däremellan. Kan det vara så att den där läran Paulus spred in i en hederskultur, in i detta patriarkala samhälle, skapade lite för stor friktion? Det är jag som fantiserar och gissar och tänker lite. Men det blev konstigt när man var på ett sätt inne i församlingen och sen på ett annat sätt i resten av vardagen. Det kanske inte funkade. Eller så kanske det blev så att folk pratade om de kristna som galna. De vänder upp och ner på våran ordning. Så som de beter sig, då riskerar välsignelsen för vårt stadsbygge att försvinna. Så kan man ju inte göra. Att se sig som jämlike, det här är ju inte den naturliga ordningen. Så kanske man tänkte. Kanske var det så att Paulus blev tvungen att av hänsyn till kontexten han då befann sig i var skriva några goda råd i enlighet med den tradition och den tid han levde i. En hustavla som de här texterna kallas. Med goda råd för hur en familj ska skötas på ett kristet sätt. Och då kan man fundera på vad är det specifikt han trycker på som är annorlunda mot de andra i den tiden. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Det är ju specifikt kristet. Underordna er varandra. Varandra är ju verkligen det nyckelordet här. Det är det hela texten börjar med. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Det är honom vi ska orientera oss kring. Det är nyckeln. Jag tycker det passar ganska bra med nu är längre ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor fogar efter en män som efter Herren. Jesus, återigen kopplar Jesus tillbaka, Paulus tillbaka till Herren Jesus Kristus. Liksom Kristus är kyrkans huvud. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Det är väldigt kristocentriskt. Det är Jesus vi ska ha fokus på om vi ska prata om hur en familj ska skötas, menar Paulus. Och så avslutar han då. Dessutom ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa respekt för sin man. Det går inte att undvika att det sticker öronen på oss när vi läser den då idag, år 2024. Men om vi ska vilja förstå det så måste vi, som vi gör nu, brottas med den här texten. Vad ville han få sagt? Underordna är nyckelordet. Varandra är nyckelordet, ska jag säga. Varandra är nyckelordet. Jag kan tycka att det haltar lite mellan manligt och kvinnligt, även när han ska liksom ge exempel i texten. Men det hela tiden pekar mot Jesus. Det är klassiskt paulinskt, om man ska prata med sån teologspråk. Se på Jesus. Mannen är huvudet, fast kanske viktigare. Och det han vill verkligen komma åt, det är Kristus som är huvudet. Därför underordna er varandra. Och ni män älska som Kristus. Det är en omöjlig uppgift vi får. Han som gick i döden för hela världens synd. Han gav allt. Han underordnade sig verkligen. Och på slutet, då hör jag Paulus leka med Jesu egna ord. När han ska sammanfatta lagen och dess bud. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Mannen ska älska hustrun som sig själv. Alltså det är väldigt mycket Jesus-centrerat i den här texten. Nu är ingen längre jud eller grek. Men om ni måste ha några råd för att det ska funka för er att leva. Så tänk på Jesus hur han gjorde. Och så skriver vi den genren vi är i. Jag hoppas att det här var goda tankar som kanske låste upp någon knut eller två kring den här texten. Men om vi ska följa Paulus råd så ska vi nu vända oss mot Jesus. Och då läser vi den föreslagna evangelietext från Johannes 13. Och jag vill läsa den för er. Med allt det som vi nu har hört som bakgrund. Det var strax före påsktiden. Och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. Och när han kom till Simon Petrus sa denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag förstår, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln. Lagt sig till bords igen sa han till dem. Förstår ni nu vad det jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta. För det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel och för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre. Och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Det tar lite tid att tvätta ett antal fötter. Tänker det finns ett stycke däremellan när han hade tvättat alla fötterna. Kan vi få upp en bild till där? Det här är ju påven som tvättar fötterna på en fånge. Det är en stark bild på många sätt. Och ändå är det bara en avspegling av det som skedde i texten vi läste. Du får inte tvätta mig. Jag är inte värdig att bli tvättad av dig. Att tvätta fötter var slavgöra. Det har ni kanske varit hört några predikningar genom åren. Och ändå väljer Jesus att göra det. I Jesus Kristus är ingen slav eller fri. Jud eller grek, man eller kvinna. Vi är lika inför honom. Är lika stort behov av nåd. Ingen kan berömma sig själv. Det är han som har gett det. Det är ord från Paulus i Efesierbrevet. Och Jesus, han är ju verkligen familj över huvudet i våran storfamilj som är kyrkan. Eller hur? Fadern som har stigit ner från himlen till oss. Som väljer att göra slavgörat. Som ett exempel för oss. Hur ska vi bete oss mot varandra? Hur ska vi bete oss i församlingen eller i våra familjer? Försök underordna er varandra så som Kristus har gjort. Älska som Kristus. Lyssna in Kristus. Älska Gud och älska din nästa som dig själv. Och sen lever vi i en verklighet när vi går in i kyrkan på söndag och ibland flera gånger i veckan och hämtar näring, hämtar inspiration, delar problem. Men sen går vi ut i världen. Skola, jobb, pensionärsföreningar, vad det nu kan det vara när ni går någonstans. Och så möter ni folk som tänker på andra sätt. Där kan det uppstå skav ibland. Och där ska vi ha Kristus som föredöme. Det är inte alltid lätt och ibland så behöver man få lite hjälp på traven. Och vad kanske det församlingen i Efesos fick? Hur ska en kristen familj skötas? Vi satt på öppen kyrka tisdag så läste jag evangelietexten. Och så, vad är det för tankar ni får? Och det var någon som sa, vad skönt det skulle vara om man fick fötterna tvättade. Det är ju fint. Och så tänkte jag, vi ska inte ta en handuppräckning så, men fotvård finns ju något som heter. Det går ju folk på. Jag föreställer mig att det kan vara ganska skönt att få gå till fotvård. Tänker jag få gå på fotvård hos Jesus. Men så kommer han åt den där punkten som du skäms lite för. Men dit ska du inte in och peta, Jesus. Inte det mörkret som jag bär på. Och sen, det är inget problem. Det klarar jag. Jag dog för hela världens synd och skam. Och det där du skäms så mycket för, som har bit sig fast i ditt inre, det kan jag plocka bort om du ger det till mig. Sån är Jesus. Och att bli betjänad av Jesus, min erfarenhet, kan vara så avkopplande och befriande, avslappnande. Men det kan ta emot att släppa honom till. Jag tror vi är många som varit som Petrus ibland. Nej, det där får inte du göra, Jesus. Det där vill jag inte släppa till dig. Men du behöver ju få till det för att få gemenskap med mig. Jesus är så kärleksfull och god. Och det var det som hade drabbat Paulus. Det var det som hade drabbat människorna som Paulus berättat om Jesus för i Efesos. Och det är det som har drabbat mig och dig. Jesus är god. Och det är honom vi får följa. Nu har jag talat ganska länge. Hur avslutar jag den här predikan? Kanske med att rikta det en fråga till dig. Hur kan du bildligt talat göra som Jesus och tvätta fötter på de människor som ingår i ditt hushåll? I din storfamilj, bland dina anställda, arbetskamrater, bland dina vänner? Kan du med Jesus som exempel i kärlek underordna dig för att lyfta upp någon annan och du ska se att det kommer tillbaka? Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att du tvättade Petrus fötter. Och nu vill jag be dig, helige ande, att verka här i den här gudstjänstgemenskapen just nu. Om det är någonting i våra liv som du, Jesus, vill tvätta bort eller lyfta av, så be att det ska få ske här nu, med början med nu. Vi ber, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det passade bra att vi sjöng Vilken vän vi har i Jesus innan. Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår, säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Jag ber att bitterhet ska släppa greppet. Jag ber att sår ska läkas. Och så, Jesus, så vill jag också be för oss. Jag ber att du ska visa oss människor som vi har möjlighet att få tvätta fötterna på. Och så ber jag dig, helige ande, att du ska hjälpa oss att vara förnuliga och vägleda oss så att vi kan göra det på ett sätt. Liksom lyfta upp andra och hjälpa dem här, betjäna med din kärlek. Herre, visa nu om det är någon människa i vår närhet som vi behöver bry oss extra om i veckan som kommer. Och för den av er som fick ett ansikte eller ett namn framför sig i bönen, så ber jag, välsigna den personen, Jesus. Förbered detta som kommer ske. Vi ber att ditt rike ska bli synligt genom oss. I Jesu namn. Amen.